Ordet är fritt. Passa på nu. Finns det inga spörsmål? Turid. Ja. 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 Nu fattar jag inte det sista. Och du förklarar att det inte går an. Jaha. Vilka frågor man kan få. Vi kanske inte ska ha det här med spörsmål. Nej, jag får säga så här när jag vill ha betänketid. Det var en bra fråga. Jag är glad att du ställde den. Nu får jag ytterligare 10 sekunder att tänka. Ja, nej, det tror jag inte du ska säga då, att i så fall är du på väg till helvetet. Fullt så enkelt är det inte. Utan du ska ju då fråga. Du ska inte haka upp det då på just den punkten, utan du ska fråga vad hon eller han tror på. Fråga om, tror du på Jesus Kristus? Ja, säger. Tror du att Jesus Kristus är Guds son och världens frälsare? Ja, det tror jag. Tror du att han har dött för dina synder? Ja, det gör jag. Ja, då skulle du bara fattas att du säger, ja, då är du på väg till helvetet. Utan då ska du säga, då är du på väg till himlen. Fantastiskt! Och bli mycket glad för det. Och fantastiskt att den människan har kommit till tro, fastän den människan förmodligen har fått väldigt konstig undervisning om att man innan man har tro kan avgöra sig eller ha fri vilja i andliga ting. Det vet vi av Guds ord att det har hon inte. Hon kan inte avgöra sig. Hon har inte fri vilja. Omvändelsen går inte till så att Gud delar ut vissa nådekrafter. Och med hjälp av dem så är människan tillbaka i situationen före syndafallet. Som Rosenius säger på ett ställe. Så hon får en ny chans att lika opartiskt och neutral som Adam och Eva en gång före syndafallet kunde ta ställning. Det finns inte mer. Men vi är fångar. Det är djävulens våld. Vi måste räddas, befrias, och vi kan det inte själva. Vi är i fängelse. Och så förklarar du, försöker du att undervisa om den här punkten vad han eller hon har missförstått. Och det är ju så att fastän vi har fått fel undervisning och missförstått, så kan ändå genom lycklig konsekvens och många andra saker, så kan ändå evangelium nå oss att man kommer till tro. Och den här människan har kanske lärt sig att uttrycka detta, att nu har jag kommit till tro, nu tror jag. I den form, med de ord och den terminologi som omgivningen använder. Och massa andra saker, det behöver vi inte så mycket forska i. Men om du vill höra om det är en troende, då ska du fråga vad hon eller han tror. Och sen när då förstår du att den här människan är väldigt svag i kunskapen. Väldigt svag i kunskapen om hur svag människan är. Och att människan inte har någon fri vilja och andliga ting. Och svag när det gäller nådemedlen kanske. Eller svag i massa saker. Den behöver mycket hjälp och undervisning. För att den tro som har tänts inte ska utsläckas och helt spåra ur. Det är mitt svar i korthet. Jag har fått en fråga ytterligare, men innan jag tar den så kan jag fråga om det är någon annan som har något här nedanför talarstolen.
Ja, den är sällskap. Alla har sagt att du ska ha en sällskap, och att det är sällskap med någon far. Han är sällskap med någon. Men du kan ju forska liksom med en prekonsensat. Men jag kan samarbeta med for eksempel noen en som er katolik som ikke vet at dette er galt. Han er veldig
Ja. Ja, det är inte så svårt kanske detta, därför att det handlar om trons frukter ju. Att förkunna Guds ord, det är en frukt av tro. Den som inte tror kan inte förkunna Guds ord. Den som inte tror ska inte gå ut som missionär, kan det inte. Jesus har inte sagt åt de icke-troende, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det har han sagt till sina lärjungar, till sina apostlar, till sina lärjungar. De som har tron, gå och dela med er vad ni har sett och vad ni har hört. Var mina vittnen, först i Jerusalem och sen i Samarien och sen till världens ända. Det är alltså det troende. Det är de som håller sig till Kristus. Det är de som inte går ut med sin egen förkunnelse, utan Guds ords förkunnelse. De som ska gå ut. Alltså är förkunnelsen en frukt av tron. Detsamma gäller om bönen. Bönen förutsätter att jag har kommit till tro på att Gud är mig nådig för Jesu Kristi skull. Annars kan jag inte komma inför Fadern i en rätt bön. Jag kan ropa ut min nöd som vilken hedning som helst. Kan klaga och ropa och sucka allt möjligt. Men en kristen bön, en kristen gudstjänst är omöjlig utan tro på Kristus. Vi vanärar Gud när vi ber utan tro på Kristus. Det går inte att komma inför nådens tron utan att komma iklädd Kristi rättfärdighet. Det är det som menas när det heter att vi ska bedja i Jesu namn. Under åberopande av Kristus. Under förlitande på Kristus. Alltså är bönen också en frukt av tro. Nu kan man ju ha tro utan att ha i alla stycken rätt bekännelse. Det talade vi om lite förut. Man kan vara svag i kunskapen. Man kan ha missförstånd på olika punkter. Genom en lycklig inkonsekvens och genom okunnighet. Så kan man vara ett sant Guds barn. Ha en saliggörande tro. Fastän man är okunnig i mycket Guds ord. Fast man bara kan en sida i katekesen kanske. Men då är man samtidigt i en mycket farlig situation som vi enligt Guds ord inte får nonchalera. Den som på olika vis avviker från Guds ord, den människan har vi stora skyldigheter emot. Vi måste allra först hjälpa en sån människa till rätt. Om vi finner att någon förkastar delar av Guds ord. Det är vår första plikt. Och om man inte gör det utan hälsar en sådan på samma sätt som om det inte är någon fara på taket. Genom att man då praktiserar bönegemenskap, förkunnelsegemenskap, missionsgemenskap. Ja, då undergräver vi eller försvårar vi för den människan att komma till en rätt kunskap och till en rätt fasthet i tro. Då hjälper vi den människan att tänka, det spelar inte så stor roll att jag lär fel om dopet eller jag lär fel om det eller detta. Vi har alltså den skyldigheten, och det finns då många bibelställen som talar om det här. Om vi ser att det är avsteg från Guds ord, så måste vi, om vi ser surdeg, så gäller det att det ska skaffas bort ur huset, säger ju skriften. Och det gör det att vi har inte då gudstjänstgemenskap annat än med dem som står i samma tro. De som vi vet har annan tro eller avvisar delar av Guds ord, där är vår uppgift att ta itu med den saken först. Det är det viktiga. Och sen gäller det ju också tänker jag på nu. Ja, nu försvann det en sak till jag tänkte säga till den där frågan. Tappade jag bort. Det var något mer du frågade om där. Vad det är för någonting. Det är alltså att man, här har vi en kristen församling, här har vi människor, så kan man inte låta någon annan komma här och predika som, låt oss säga, till 90% har vår tro. Men vi vet om att 10% har han en annan tro. Vi kan inte ha predikstolsgemenskap. Utan vår förpliktelse är att ta itu med det andra. För vi vet att dessa 10%, de är ju livsfarliga. Om vi då säger, ja men du predikar ju ändå rätt på till 90%. Så skapar vi för den människan det intrycket att det gör inte så mycket att han lär fel i de och de styckena. Men vi vet ju enligt Guds ord att det gör väldigt mycket. Lite surdeg syrar hela degen. Det gör väldigt mycket för den människan. Och vi befäster den människan i den falska tron att det går an att avvika från Guds ord. Och det gör ingenting. Det blir ingen skada. Vi ser ju vilken enorm skada det har blivit i kyrkorna. Det har ju alltid börjat så. Det har ju inte börjat med att man predikar fel till 90%. Att det är som det är i norska kyrkan eller i många andra samfund. Det är ju att det har, man har börjat att predika fel så här lite. Att det är till och med en stor fin bekännelsekyrka som Missouri-synoden. Är en så svår situation att man kämpar att försöka rätta till det. Det ser nästan omöjligt ut. Är därför att man mitt i den goda rätta förkunnelsen tillät predikstolsgemenskap också med dem som kom och sa. Det finns flera olika jesajor. Och det är två motsägande skapelseberättelser. För det kunde man ju alltid säga. Ja men det, vi hade ju samma tro på Kristus. Att han är Guds son och dött för våra synder. Så då gör det väl inte så mycket att han anser det och det. Så släppte man in lite grann så här. Och så befäste man den predikanten i att det var inte så farligt. Plus att den fick legitimation att också sprida ut i församlingarna sin lära i de här styckena som var fel. Som man kanske inte berörde just den kvällen. Men någon annan gång kunde ta upp. Så släpper man in i församlingen. Sen sprider det fort och sen är nästan omöjligt att rensa ut det igen. Man har redan fått en läropluralistisk splittrad församling. Och väldigt ofta går det inte att gå baklänges då igen. Och det är ju först och sist olydnad mot Guds ord. Guds ord talar ju väldigt tydligt om att ni ska alla lära ett och detsamma. Jag förmanar er mina bröder. Ni alla lär ett och detsamma. Om någon talar så var det hans tal i enlighet med Guds ord. Alltså måste vi först pröva lärarna och predikanterna. Och vi har lärogemenskap eller bekännelsegemenskap eller förkunnelsegemenskap. Så predikstolsgemenskap det är förkunnelsegemenskap då. När vi har samma tro, lära och bekännelse. Vi går ut och driver mission tillsammans. Vi har möteskampanj i Kristiansand tillsammans. Endast med dem som har samma tro, lära och bekännelse. Hur är det när man har de här alliansmötena? Ja, då predikar man och det finns människor som kanske blir träffade av evangelium. Och sen kommer de, så delar man upp sig då. Så säger jag, du får gå då till pingstvännerna där. De kan hjälpa dig vidare. Du är ju ny här och... Och du kan gå till missionsförbundet och du går till den och du går där. Och så hjälps man åt. Men man ger inte samma själavård. Inte samma hjälp, inte samma vägledning. Och man skapar det intrycket att det är ju grunden inte så viktigt. Är det inte det de flesta tror här av de fromma i Kristiansand? När det gäller ny vision eller oas eller vad det än är. I grunden är det löjligt att hålla på med alla läroartiklarna. Det är inte så viktigt. Det går så bra ändå. Och vi har ju det viktigaste och det centralaste gemensamt. Vi kan ha lovsångsgudstjänster och riktigt god tillsammans. Att vi sen i det karismatiska sammanhanget lär olika till och med om nåden. Som en lutheran och en katolik gör. Det gör ju inte så mycket. Vi känner ändå att vi hör ihop. Och det är så härligt att stå tillsammans. Då överdriver jag inte för jag har mött detta hur man har helt rätt. Det är härligt att vara tillsammans. På känslans område är det underbart att de känner en gemenskap. Men man kommer i strid med Guds ord. Och man kan inte längre och med frimodighet och övertygelse gå ut med sanningen. Man undergräver den och sen går det fort ut. För om man sen skulle haja till och säga nej, nu får man säga stopp. Så kan man ingenting göra. Man har ingen trovärdighet längre. Man sitter själv som vi säger i Sverige i glashus. Säger man så här. Jag kan inte säga så mycket. Ja, jag hade en fråga till. Och, som har att göra här med tron och nåden och förlåtelsen. Och det gäller detta med skriftermål. veta att i synnerhet den lutherska bekännelsen talar ju om välsignelsen med att bli rannsakad och prövad. Och i anslutning till Guds ord, till Paulus, så brukar man använda skriftemål innan man går till nattvard. För Paulus säger så, pröve då människan sig själv och sen äta av brödet och dricka av kalken, och varna för att försynda sig på Kristi kropp och blod. Och det hänger ju samman med detta att ett medvetet försvarande av synd går inte att förena med ett mottagande av förlåtelse för synden. För då hycklar man. Man vill inte ha förlåtelse för synden om man försvarar den. Och därför så behöver man skriftemål. Och vidare behöver man det framförallt för att stärka sitt tron på Guds oförtjänta gåva. Först och främst förlåtelsen som ges. I och med och under bröd och vin får jag Kristi verkliga sanna kropp och blod till mina synders förlåtelse. Och det är ju så mot förnuftet, så det behöver jag bli undervisad om och styrkt i och verkligen tro att det är sant. Det sker. Ja, det ges till och med åt den som hycklar. Det är ju därför som den som hycklar försyndar sig på Kristi kropp och blod. Den försyndar sig inte på bröd och vin, utan det är Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse som ges också till den som spottar på det och säger, jag behöver det inte. Jag vill inte ha någon förlåtelse. Och det är därför det är så allvarligt. Det är alltså bakgrunden till skriftemål. Nu är det visserligen så att man inte får göra en lovgärning av det, så att man säger man av någon anledning har fått punktering på bilen och man kommer till kyrkan och skriftemålet har redan varit och säger, jag kan inte gå till nattvarden för att jag har inte hunnit gå till skrift. Det är inte en lov på det sättet, utan det kan man mycket väl göra. Och vanligt är också att man inte har skriftemål jämt om man har nattvard väldigt ofta, utan man har det någon gång i månaden kanske, och man har det kanske helt vid andra tillfällen. För oss som bor på skilda håll och måste åka med färja och sådär, så kan vi inte komma så ofta, och då blir det naturligt att vi passar på och har skriftemål också när vi kommer för gudstjänsten. Vi kan inte av praktiska skäl åka så ofta. Men då skulle jag vilja säga en sak här som kan oroa och som ställer till problem, och det är när man frågar, ångrar du dig? Ångrar du dig av uppriktigt hjärta? Och jag skulle vilja säga att den frågan hör egentligen hemma i det enskilda skriftemålet. När man verkligen kan tala konkret om vad är det du ska ångra, vad är det du ska låta bli. När man kan samtala med varann ordentligt. Nu är det så att en form av skriftemål som just hör hemma i det enskilda sammanhanget har vi ibland använt i den offentliga gudstjänsten. Och jag tror att ni använder den formen rätt ofta här i Norge. Och nu är jag som är skuld till det. Jag plockar fram den där en gång i tiden. Det man bör ha klart för sig, och det som står klart för mig mer och mer, är att den formen är inte alltid så lycklig i den kollektiva eller offentliga gudstjänsten. Därför där har man inte möjlighet att samtala närmare med varandra. Den hör hemma när ni kommer till prästen enskild. Vi har enskild skriftemål i första hand. I den offentliga gudstjänsten, där brukar jag bruka i regel den här formen efter att jag har lagt fram Guds ord i lov och evangelium. Loven riktar spegeln emot er, så ni verkligen ser er synd och uselhet, att ni behöver mer än väl Guds förlåtelse. Att ni inte tänker, jag vill inte ha någon förlåtelse, jag är otroligt synd. Och jag skulle höra hemma i helvetet egentligen. Och så evangeliet spegel, och där ser du inte dig själv, utan där ser du en annan, du bara ser Kristus. Bara ser Kristus. Och vad han av nåd allena ger åt dig. Om jag då efter detta frågar, ångrar du dig nu uppriktigt? Vad händer då? Bort med den spegeln. Och så tittar du här istället. Och så gräver du i dig själv. Och jag vill ju att du ska se på Kristus bara. Tro på honom. Hänga fast vid honom. Lita på honom. Jag brukar säga så här. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst, helt säkert, att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Guds, Faderns och Sonen och den helige Ande. Det är ju. Och så tackar vi det. Jag skulle kanske vilja säga att just att konkret tala om ången och den nya viljan och lusten, det kräver ett visst samtal med den. Låt oss säga att det kommer någon till mig och han berättar att jag har nu stulit 1000 kronor. Det var så jag var inne och tankade min bil i Kristiansand, och jag stod där vid kassan och skulle betala och hade ingen att betala till, för att han som stod i kassan var ute där någon annanstans, och det låg en 1000-lapp där. Jag kunde inte låta bli att tog den. Men sen dess har jag fått så dåligt samvete. Det är därför jag nu är här. I det sammanhanget så sitter man och samtalar. Ja, vad säger Guds ord? Och där hör det hemma detta att man till det lovar du att inte åka till den där andra bensinstationen och ta 1000 till. Om den säger nej, jag tycker inte att det här var fel egentligen. Jag kanske var dumt att jag fick lite dåligt samvete. Men egentligen så var ju rätt smart gjort det där. Och den där jag tog ifrån var en riktig skurk. Så han klarar sig ändå. Så jag ångrar det där inte. Utan tycker att det var rättvist förtjänta pengar. Och så fort jag får chansen så tänker jag göra om det igen. Se. Tror ni då att jag enligt Guds ord ska säga till den då, på Jesu Kristi befallning förlåter jag dig alla dina synder? Nej. Det är det ganska klart av Guds ord. Den människan ställs bara under loven. Bindes i sin synd. Finns ingen förlåtelse för dig. Det hör alltså hemma ett sånt handlande i den enskilda själavården. Enskilda skriftemålet. Det är visserligen sant att Kristus har dött också för den människan och betalat alla den människans synd. Men jag vet ju på förhand att den som inte vill ha förlåtelse, när jag räcker den, vilket är sant, jag kunde göra det, så är det att kasta pärlor för svin. Den människan har ju redan talat om för mig att den vill inte ha förlåtelse för den synden. Försvarar synden och vill göra om den. Sen är det också det man bör komma ihåg, att en troende är ju inte troende rakt igenom, utan har ju också sitt gamla kött kvar. Och många människor tänker på sitt gamla kött när de hör om ången. Och tänker att gamle Adam ska bli omvänd. Det hoppas vi ju tro, för det är ett elände när gamle Adam inte är omvänd. Men gamle Adam blir aldrig omvänd. Gamle Adam vill synda. Gamle Adam har lust till synd och begär till synd. Det är bara den nya människan som vill det Gud vill. Och därför så behöver man samtala med en människa och hjälpa. Därför man kan av detta med ånger skapa problem och sådana. En lågträldom att en människa vågar inte tro sina synders förlåtelse, därför att hon känner genom just sin nya människa att hon har synd och lust. Och lust till och med att upprepa synd i sitt gamla kött. Och tänker jag, men då gäller det ju inte mig, för jag fick ju frågan här om ången och jag hittar inte den där ången hos mig. Där behövs det själavård, undervisning och hjälp. Och därför kanske man skulle ha med detta just i den enskilda själavården och det enskilda skriftemålet. Vi försöker ju uppmuntra lutheraner att på nytt bruka enskild själavård oftare. Det har kommit så oerhört ur bruk, och man är rädd för det, och man har tänkt på katolska kyrkan med sitt institut, så man är livrädd för det. Men många av oss skulle behöva enskild skriftemål. Man behöver inte kalla det kanske för enskild skriftemål, eller vi kallar det då för själavårdande samtal. Det kunde vara till hjälp. Och ett själavårdande samtal, det är aldrig riktigt färdigt eller bra om man inte får sluta med evangelium. Alltså med avlösning. Tänk vad ljuvligt. Och sen gå därifrån. Allt är utstyrt. Därför att avlösningen eller evangeliet i sig, det är ju en kraft till frälsning. Det är en kraft, den skav, den stärker, den uppmuntrar, styrker oss till ny lust och ny iver. Och det behöver vi i synnerhet när vi har svåra skötesynder att arbeta med. Där man gång på gång trillar tillbaka in i samma synd. Men i det allmänna sammanhanget, det allmänna skriftemålet, så tror jag att det är bättre att i regel inte använda den här formen som härrör från det enskilda sammanhanget. Det är min personliga erfarenhet eller uppfattning. Det är bättre att säga ungefär som jag sa, begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristus skull. Så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår frälsares Jesu Kristi befallning. I Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Här talar jag inte om nya lagbud, lovbud, utan här ser jag bara som ett råd. Själavårdande råd och som svar på en fråga jag hade fått om tro och ånger och syndabekännelse och sådant. Men det här svaret kanske väcker nya frågor. Ordet är fortfarande fri.
Är det snart om att troen ger kärlek? Men du kan inte den finnas för lite av det. Och kan du inte gala hos oss? Alltså det är ju, du blir så fett alltså. Du finner det rätt hittat.
Ja, jag tycker det är ett gott tecken att du hittar lite hos dig, för att det är tecken på tro att man ser hur dålig man är och också hur mycket som fattas. Och men andra ser. Vi ska inte gå och titta på oss själva, men andra ser och världen ser. Och Jesus säger att när vi som kristna ska missionera andra ser, världen kommer att se hur ni älskar varandra. De ser er kärlek. De kan ju inte begripa sig på tro. Men gärningarna, handlingssättet, attityden, det märker de. Är vi elaka och ovänliga och stöddiga och högmodiga, det märks, det predikar bra det. Och jag får väl säga att jag tycker jag ser mycket kärlek. Inte hos mig, men hos dig. Ja. Det kanske till och med vore så att ta den här våren till exempel, nu blir det här lite för personligt, så har det varit så packat av uppgifter och så mycket resor som man knappt har hunnit titta still i Uppsala. Man har farit och flängt till höger och vänster. Jag hade kanske inte ansett att jag skulle hinna hit också. Om inte just denna stora kärlek och vänlighet har varit så nedsmältande av allt motstånd mot att få tid att komma hit. Och det är bara bra att ni inte ser den själva. För då skulle ni kanske bli märkvärdiga och högmodiga. Det får ni inte bli om jag säger till er att det som så uppmuntrar och styrker och hjälper är det troendes kärlek. Och omtanke och förböner. Sen är det bara bra att ni ser att det inte är mycket att komma med. Det är alldeles för lite. Motsatsen blir förra vad vi är bra. Och det är en hälsosam smärta att det fattas i frukterna. Men det får inte gå för långt så att det på det sättet. Och det kan det göra då om man blandar ihop detta med tron och kärleken. nu får jag inte tro längre. Nu får jag inte vara glad över att vara Guds barn, för det är så dåligt med kärleken. Det är för grundvalen för syndaförlåtelsen och vissheten om att vi är Guds barn och vetskapen om att vi ska till himlen, den grundar sig inte på att jag ser nu är det bättre frukter hos mig, utan på att jag vet att det är fullkomligt och rätt och bra med allt det som Kristus har gjort. Och inte bara gjort en gång, utan gör och ger åt mig nu. Om och om igen i ord och sakrament. Det bygger jag. Och därför är vi inte så rädda för Tjernobyl. Och därför är vi inte så rädda för att flyga med brittiska, amerikanska flygbolag och allt möjligt sådant. Vi kan vara väldigt lugna. Eller som ni säger, roliga. Till och med roliga på svensk. Men nu, var det fler frågor? Det är mycket roligare att svara på frågor än att hålla föredrag. Ja, jag har inte haft mycket papper här till hands, men nu har jag en hel bunt här. För de minuter jag har kvar. Jag hade tänkt att ta upp det här med nådeläran lite mera, men jag tror jag lägger det där borta åt sidan. Jag hade tänkt att jag kanske på fri hand kort kan nämna någonting om. Ämnet är ju alltjämt nåden alena. Hur den gamla katolska nådeläran kom in igen inom protestantismen. Inte så långt efter Martin Luthers död. Och hur detta har trängt in i väckelsen och i grupper som tror att de är lutherska eller är protestanter och som tänker att aldrig i världen att vi har någonting med katolikerna gemensamt. Och så har den katolska nådeläran i stor utsträckning kommit tillbaka igen i mycket fromma väckelsesammanhang. Det här har jag med många av er talat om förut, inte sant? Fast ni har glömt bort det, men det finns nog på kassett i någonstans. Och det är väl dokumenterat och det finns ett rikligt material om det här. Och det går alltså i korthet ut på detta att nåden, det blir inte att Gud är oss nådig för Jesu Kristi skull. Och att trons föremål är att vi har en nådig Gud, utan istället blir det vi ska göra rätta trosgärningar för att få en nådig Gud. Nåden blir nådekrafter. Nåden blir som bensin ungefär. Den icke omvända människan ska först tanka in 10 liter. Det kallas för förberedande nåd. Och sen hänger det på människan att hon utnyttjar de där litrarna på rätt sätt. Kör med det på rätt sätt. För att komma vidare till nästa station. Och så är det stationer på vägen mot att bli rätt omvänd och ett Guds barn. Och när hon kommer till nästa station så får hon mera nåd i betydelsen nåderesurser, nådekrafter eller låt oss ta bilden av bensin. Så får hon ytterligare 10 liter, ja kanske 20 liter. Och då har hon möjlighet att komma rätt. Men det hänger ju på henne att hon utnyttjar det hon får på rätt sätt. Det är alltså en synergistisk väg. Människan är ännu inte rätt omvänd. Och när man ska beskriva hur hon ska utnyttja nådekrafterna, så är det sånt som bara är sant om den redan troende som krävs. Man kräver alltså trons frukter för att bli troende och för att få räknas till Guds barn. Och ni förstår då vilken ångest och vilka svårigheter människor hamnar i. De kämpar då på denna omöjliga väg under lågträldom genom dessa missförstånd. Mot detta då lyfter vi fram den bibliska nådeläran att nåden är först och främst att Gud är oss nådig bara för Kristi skull och för sin egen skull. Man talar om två orsaker. Guds egen obegripliga kärlek till oss. Så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Den andra orsaken är att sonen verkligen har dött för oss. Har gottgjort för oss. Kristi förtjänst. Men något tredje, att jag rätt använder nådekrafter eller har en rätt vilja eller en rätt avgörelse, det är en omöjlighet. Till Bibeln lär att människan före omvändelsen är död i överträdelser och synder. Detta betyder nu inte när man talar om det här för en människa, ja men då, vad ska vi då göra? Då är det bara att sätta mig i ett hörn och så får jag se om Gud omvänder mig eller inte. Därför att Gud brukar medel för omvändelsen. Nådens medel. Jag kan berätta för er att det kommer ofta gymnasister till Biblikum för en intervju. De vill höra vad vi sysslar med. Och de ska göra ett arbete som avslutning före studentexamen. Heter det studentexamen i Norge? Eller abitur. Och de kommer i maj månad och så blir de färdiga då i år den 11 juni. Och då ska de ställa samman vad de får reda på och redovisa det. Och så ska de också få, som de hoppas, ett skapligt betyg i religion. De läser religion bara sista året i gymnasiet i Sverige. Och då har det kommit ganska många i maj här. Mest flickor, och det är trevligt. Och de frågar. Och vad gör ni egentligen? Och då var det ganska gripande häromdagen att en flicka sa så här, när jag sa till, det var en grupp på 4 stycken, ja nu blir ni väl trötta, nu har jag talat så mycket här och nu orkar ni väl inte mer, nej fortsätt, berätta mera. Och sen när jag tyckte nu får det väl ändå räcka, så sa en flicka, är det något mer du skulle vilja säga, någonting som du menar var väldigt viktigt, så säg det också, något som du vill säga mer. Och jag passar ju på då att försöka att, ja kan man säga som man uttrycker det, det är Gud som omvänder. Men man kanske ändå kan säga att omvända dessa, alltså att föra dem till tro, till Gud använder medel. Han använder oss, och han har sagt oss, åt oss att vi ska vara medel. Han har sagt att vi ska bära fram vittnesbörd, så att människor blir lärjungar och kommer till tro. Gud predikar inte direkt uppifrån himlen. Han predikar genom sina lärjungar. Säger åt dem att predika. Och då när jag hade talat om detta. Att människan är andligt död. Och kan inte själv rädda sig och omvända sig. Så faktiskt förstod den här flickan den och sa. Ja men. Jag tänkte då tänker väl hon. Ja då spelar det ingen roll. Då det är ju inget att göra. Det hänger ju bara på Gud. Och då kan jag. Får jag väl se om Gud gör någonting. Utan sa. Ja men då, man måste väl i alla fall då. Gå till sådana som har tron och kan berätta för mig hur man kommer till tro. Gud använder väl sådana människor. Man får väl gå till en församling eller kyrka där Guds ord finns. Hon förstod alltså att detta att människan inte själv kan omvända sig betyder inte att då spelar det ingen roll. Då kan jag sitta i ett hörn och vänta och se vad som händer. Utan vi måste ju bruka de medel genom vilka Gud handlar. Och sen är det Gud som genom nådens medel upptänder tro. När och var det behagar honom. Och vi har den stora trösten att vi vet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och han vill att vi ska ge människor lov och evangelium. Loven så att de ser att de behöver bli räddade. Blir de inte räddade av någon så går de förlorade. Och så får de höra i evangelium att Kristus har redan räddat dem. Och ger åt dem nu genom evangeliets ord denna räddning och frukten av det. Det är med. Och det vill Gud att det ska brukas. Och det är makt. Det är makt, det är kraft. Evangelium är Guds kraft som frälsar var och en som tror. Det är evangeliet som frälsar människor. Det är evangeliet som räddar. Och nu vet vi det. Och då ska vi inte behålla det för oss själva. Vi vet vilken makt det har haft för oss. Det är läran om nåden alena. Det hade så stor makt så det räddade oss. Och vi ska inte behålla det för oss själva. Vi ska dela med oss av det. Och det har samma makt fortfarande. Och därmed så kanske vi sätter punkt då. Nu är ett par minuter för frågor igen. Är någon som har någon fråga? Det kan bero på två saker, antingen att ni är så väldigt blyga och ödmjuka, eller då beror det på att undervisningen har varit så undermålig så det är hopplöst att fråga om någonting, man blir bara mer och mer förvirrad. Eller då i bästa fall kan det bero på att ni förstår och vet allting som ni behöver inte fråga. Det var ett bra förslag, det kan vi begrunda om vi kan ha det som ett tema, ja, en annan gång. Jag skulle vilja, om ni inte har någonting emot det, att imorgon, det står på programmet Nåden Alena 2 klockan 13:30, att då tala om dels detta att gå ut med evangelium, men kanske också komma in på annan omsorg om människor. Både om deras själar och deras kroppar. Om vi kunde ta upp det i avslutningsföredraget imorgon 13:30 kan vi göra det. Det handlar ju också egentligen om nåden alena. Vi kan ta något praktiskt och konkret då. Går det bra?